Hej, det här är Kritcirkeln och det har blivit dags för säsongsavslutning. Jag heter Cecilia Djurberg. Välkomna till Kritcirkeln.
En podcast från Aftonbladet.
I förra avsnittet så pratade vi ganska mycket om jubilarer. Även Kritcirkeln har fyllt jämnt, så hurra för 10-åringen. Ja, hej Loretto.
Hej.
Hej. Om en stund här så ska vi prata om Challenger på Folkoperan. Kamraternas nyskrivna opera, den har spelats några föreställningar redan slut, men det har blivit en tradition här i Kritcirkeln att vi ser Kamraterna i så här slutet på vårkanten.
Ja.
Men också för att de lägger sina premiärer ofta så.
Ja, men precis.
Det passar med vår säsongsavslutning.
Ja, nej, men alltså, de har ju alltid legat lite grann på gränslandet mellan sommaropera och sista skvätten för vårsäsongen.
Mm. Men innan det så tänkte jag, om vi ska ta lite kronologi här. Trodde du att vi skulle sitta här och babbla om scenkonst i 10 år när vi drog igång?
Nej, det trodde jag faktiskt inte.
Nej?
Det var ju ett, som man sa för 10 år sedan, YOLO. Projekt som växte till ett personligt passionsprojekt för dig och mig. Och sen så sitter vi plötsligt här och talar i eten via Aftonbladet.
Precis.
2-årsjubileum på det.
Ja, faktiskt nu precis också nu.
Ja.
Den här våren. Och det här blir ju för er som inte har hängt med hela tiden, men vårt 67:e avsnitt.
67.
Det är ni kids. Men om man räknar in så här, det har gjort lite specialer och samarbeten med Konstpodden i själva verket. Vi har gjort ett par livepoddar också, fast som inte hör till Kritcirkeln. Med Teaterkritikernas förening.
Ja, men precis. Vi gjorde väl också en livepodd på Dansens hus. När vi ändå var ganska nya, eller hur?
Ja. Jag känner att jag har lärt mig en hel del. Om att göra kritik i poddform. Jag hade ändå jobbat på Sveriges Radio innan, men det här är ju något annat.
Ja, jo, men det här är någonting annat. Och det här är ju liksom, i synnerhet när man gör så här blast off direkt från att ha sett en föreställning, att det finns någonting som är så otroligt befriande med att man inte behöver ha så här megakoll, utan att det som... tycker oftast går bort lite grann när man skriver kritik, det är ju det här sökandet. Alltså man har ju liksom det här sökandet i skrivprocessen, speciellt när man kanske inte vet riktigt vad man ska tycka, men liksom just i dialogen, att det uppstår ett levande möte genom pratet. Kanske inte liksom behöver vara det mest briljanta som man någonsin har sagt eller tyckt eller kommit fram till, men jag tycker att det har ändå ett egenvärde.
Det kanske mer påminner om det här snacket som folk har efter en föreställning, typ över några glas vin eller någonting sånt, men som kritiker får vi ju typ aldrig göra det, för vi ska ju antingen hem och skriva eller framförallt inte vara bakis när vi ska upp och skriva.
Ja, men precis, så liksom inte, att man inte pratar om föreställningen direkt eftersom man ju inte vill kontaminera.
Nej, heller. Precis. Precis, det är ju faktiskt det som jag tycker, även om jag inte ska skriva, så tycker jag liksom på något sätt att det är jobbigt att stå i en bar och så prata om en föreställning, speciellt i närheten av teatern.
Ja, men precis. Eller liksom bara så här, om man går på teatern civilt, vilket man ju aldrig gör när man är kritiker, och så träffar man på någon på gatan eller liksom vem som helst, så frågar de, vad tyckte du? Så ska man liksom...
Det finns ju inget kort svar på det.
Nej.
När man är kritiker.
Nej, men exakt.
För man har ju tänkt saker som är mer än tumme upp och tumme ner.
Ja, så att antingen så är det så här, nej men du får läsa, eller så... blipplopp undviker frågan. Hej då. Ja.
Nej, men det är lite speciellt. Men här får vi ändå ta ut svängarna. Och sen så väljer ju vi ofta att prata om föreställningar som vi har någonting att säga om. Alltså, det är ju en frihet.
Ja.
När man har en beställd recension som typ frilans, då ska man ju in i den mallen. Det förväntas att man skriver om den föreställningen och inte om någonting annat. Liksom. Och har man inte så mycket att skriva om den så måste man ändå skriva. Alltså, det finns ju alltid någonting. Alltså, man kan ju alltid berätta någonting. Men det som vi väljer ut att prata om här är ju på något sätt det som vi känner för att prata om.
Ja.
Och det kan ju också göra att, jag tänker på det, vi kanske låter liksom väldigt positiva.
Mm.
Är vi det?
Jag vet inte, kanske vi är, men ja, alltså.
Nej, men även föreställningar som man kanske typ tycker har ett problem eller som man inte gillar kan ju vara intressant att prata om.
Jo, men precis, och det är väl det kanske som jag är ute efter, det här som jag sa med det dialogiska sökandet, när man liksom pratar, när man inte levererar en slutprodukt i form av ett färdigt omdöme, utan att man faktiskt tar sig liksom de här långa snirkliga omvägarna för att komma fram till någonting, och att de faktiskt också är intressanta. Alltså, vare sig man liksom konstaterar att ett år så var det väldigt många badkar på scen. Mm. Alltså, det är ju intressant.
Ja. Nej, men jag tänker ju själv också, jag anser ju att en kritiker inte i första hand är en trendspanare. Det är inte det som är vårt jobb. Alltså, det är någon annan typ av textfenomen eller typ att sitta och spana och sådär. Däremot så kan man ju inte undvika, när man ser väldigt mycket, att man lägger ihop saker och ting. Man ser ju att det finns en typ av tendenser eller trender, och det intressanta är ju på något sätt vad det betyder. Inte så här, alltså att försöka ändå fundera över det.
Ja.
Och jag menar, i regel kanske det här med badkaren som vi pratade om för några avsnitt sen, är ju mer att man känner att har inte så här teatrarna, typ scenograferna, börjar kopiera varandra lite väl mycket.
Ja, men exakt.
Alltså, antingen går de inte på andras föreställningar, eller så gör de det för mycket och bara känner att kul med ett badkar.
Ja, men precis. Så det är väl också det att som kritiker bör man ju ha den överblicken som kanske inte den gemena teaterbesökaren har.
Nej, men precis. För jag tänker, vi är ju de enda som liksom offentligt kan vädra när vi ser att, att de fuskar lite här. Eller, för det är vårt jobb, och vi är ju inte kompisar med dem som vi recenserar. Och jag tycker att det är intressant att så här dra sammanhang och liksom hitta paralleller och fundera över vad det betyder. Ibland kommer man ju på, efter man har pratat klart, att det är så, aha. Eller framförallt ofta är det ju så när man har skrivit sin recension och skickat in, man bara, vänta nu, här, nu trillar det ner någonting. Men en annan sak som är svår, som jag har tänkt på med det här formatet, det är också att vi samlar ihop en massa föreställningar som vi har sett, och vi kommer ju prata om det nu i det här avsnittet, som det har gått flera veckor sedan vi såg.
Ja, just det.
Och det här är ju egentligen ditt fält ganska mycket, som du har forskat på också, det här hur minnet fungerar. Men ibland så kan man känna att föreställningen helt bleknar bort, och att man säger, vad var det för någonting egentligen? Sen när man börjar prata om det så vaknar de till liv igen.
Ja, ja, men precis. Alltså, att det blir nästan som en fantomrekonstruktion. Alltså en fantomteckning av det som man såg när man ska rekonstruera det så pass lång tid efteråt.
Mm. Men det har jag funderat ganska mycket på. Jag vet inte vad jag vill säga med det. Men det är någonting speciellt med det här också. Speciellt, alltså, skillnaden då i till exempel när vi har så här gått helt gonzo och men vi har ju typ live-kommenterat vissa grejer också, nästan, i några avsnitt. Ja, men typ när vi var i Göteborg.
Ja, men exakt.
Norén, och satt liksom och pratade under föreställningen till och med. Spelade in ljud och hade oss. Det är olika saker. Man är liksom, man har lite olika, ja, men det är olika perspektiv, blir det ju.
Mm.
Och när man har sett någonting emellan, alltså, jag tänker så här, hur min upplevelse påverkas av till exempel, jag menar, ett klassiskt exempel för mig är ju så här, när man ser en föreställning på en festival, då är man i en festivalkontext.
Mm.
Och så har man sett andra saker runt omkring, och då är det ett sammanhang. Man kanske har åkt iväg någonstans.
Mm.
Eller om man ser en föreställning som är ett gästspel som är hit, liksom bjudet.
Mm.
Fast som har visats på festivaler. Jag tänkte på det med den här One Song.
Mm-hmm.
Som vi såg, som vi har pratat om, Meet Varlops. Knock, knock, who's there? Grief from the past, not possible. Four times sick, curse, creeps like rock in your head. ja, den här intensiva, vi gjorde ett avsnitt om den nu på vår kanten, som jag såg i Avignon flera år tidigare, och i så här 35 graders värme och liksom, ja, det sammanhanget, och var så här helt, det blev liksom, ja, men det var nyhetens behag. Och sen så såg jag om den på Dansens hus, inomhus, fortfarande häftigt, skithäftigt verk, ja. men för mig är det ju två olika perspektiv.
Ja, och precis, och så kommer du och får in mitt perspektiv som inte hade sett det tidigare, och liksom blir tvungen, alltså jag vet inte om du kände att du blev tvungen att revidera någonting av, på grund av mig. Nej. Men alltså att du kanske reviderade någonting på grund av dina två individuella upplevelser, men liksom att det gör någonting också.
Mm. Nej, men man ser ju nya saker. Mm. Och sen så ändras ju kanske föreställningar en del. Det är ju svårt att komma ihåg exakt. Den där är ju så himla komplex och ösig, liksom. Men överhuvudtaget så ändras ju föreställningar, men jag ändras. Och det är verkligen skillnad, tycker jag, att se om en föreställning.
Mm.
Speciellt också när man är lite så... Ja, men när det är någonting som, någon speciell form, kanske som den där är. Det här med liksom idrott och musik, liksom i en sån ösig föreställning. Men första gången man ser någonting så tittar man ju också väldigt så vaket. Och speciellt när man ska skriva.
Ja.
Så sitter man ju på något sätt med en blick som är så här, så här, vad kan jag skriva om det här? Alltså, jag vet inte hur du gör.
Jo, nej, men det är klart.
Man tittar på ett på olika sätt. Ja, men nu är det liksom slut på säsongen. Och, alltså, om vi sammanfattar våren som har gått nu, det tycker jag att vi ska göra. Jag har sett flera föreställningar som har varit sådär, som har varit minnesvärda fast på helt olika sätt. Och det som har gått nu då, mellan avsnitt, eller man ska säga, alltså dels har ju jag varit i Montenegro på showcase och varit på Shakespearefestivalen i Krajova. Jag skrev lite grann om det i mitt nyhetsbrev. Jag har liksom jättemycket intryck därifrån, men det jag ändå kan säga är att Montenegro, vilket jävla häftigt land.
Ja, kul.
Vackert, och vi gjorde massa utflykter och sådär. Men vi var i Podgorica, Tivat, Cetinje och Budva, fyra städer. Jag såg 10 olika föreställningar. Så jag är liksom helt proppad med intryck. Och sen så åkte jag vidare till Krajova där det var Shakespearefestival. Och den är ju varannat år. Den har pågått sedan 94. Och är ju en jättestor satsning. Det märks ju hela stan att det är Shakespearefestival. Den är varannat år. Och de bjuder ju in Shakespeare-produktioner från hela världen. Så det är otroligt stort. Det har varit svenska produktioner inbjudna där, tror jag, för länge sedan. Jättestora namn. Alltså sådana här Peter Brook och liksom... Mm. Enorma. Schaubühne brukar jag komma dit med. Ja, alltså min favorit Lars Eidinger har varit där och spelat Rickard den tredje såklart. Det är en festival som man absolut ska åka till om man är intresserad av teater och Shakespeare, och roligt att åka till Rumänien. Det var första gången jag var där.
Ja, vad kul.
Men det är också så här, jag hann inte se jättemånga föreställningar för vi hade också kongress och så, och styrelsemöten med internationella teaterkritikerorganisationen IATC. Stor kongress och så här, stor konferens om Shakespeare i vår tid, som var jätteintressant, och jag blev omvald till styrelsen. Så att, jag ska sitta i den i 2 år till minst. Otroligt bra festival, och det är intressant också. Man har ju någon bild av att så här, Rumänien är så fattigt land. Och så. Alla är ju fattiga. Men det går tydligen att skrapa ihop pengar till en jättestor och väldigt imponerande Shakespearefestival varannat år.
Side eye, Sverige.
Ja, men alltså faktiskt. Jag flög också till, de har öppnat en helt ny flygplats i Krajova, de hade en gammal, liten. De flesta flög till Bukarest. Men det är ganska lång transfer till Krajova därifrån. Så jag åkte till Krajovas lilla, helt spröjlands nyöppnade då, terminal. Som de hade sett till att öppna så att den skulle bli klar. Till Shakespearefestivalen naturligtvis. Den hade bara öppnat några veckor tidigare.
Ja. Så verkligen se till att infrastrukturen fungerar. Fantastiskt.
Man blir imponerad.
Ja, här går ju knappt tågen.
Nej. Alltså, bara sådana saker. Jämföra lite. Och alla åker dit. Alltså mina kritikerkollegor, alltså folk har varit där i 20 år liksom. Några som har, alltså några av de här äldre kritikerna som jag träffar i de här sammanhangen hade ju så här, ja men här är mitt favoritglasställ och den här restaurangen är jättebra, de är så här helt hemma där. Alltså, ja,
ja man åker dit.
Och kritiker från hela världen som skriver, åker hem, skriver texter om Craiova. Kanske bra för Rumänien.
Ja.
Även Montenegro då var ju också inbjudna från människor från hela världen. Och de visade upp föreställningar som hade väldigt mycket med Montenegros både så här historia och nutid att göra. Och liksom mycket så. Flera föreställningar om kriget naturligtvis i Jugoslavien, men också såna här uppgörelser med, de har också haft en typ av tystnadskultur och lite så. Och jätteintressant föreställning om den här liksom svuren jungfru konceptet.
Mm.
Det finns liksom, de har en tradition i, det är några så här Balkanländer som hade, ja förr då, men de sista äldre håller väl på att dö ut nu, men förr så fanns det i en så här patriarkal tradition, så om familjens överhuvud, manliga överhuvud dog och om det inte fanns en till man som kunde ta över den, axla den rollen, så fick en av döttrarna lära sig att klä sig i manskläder och bli en man. Och blev helt fullt accepterad i samhället. Det finns filmer om det här. Men skithäftig föreställning där de har, som bygger på intervjuer om det här. Jag tyckte det var otroligt fascinerande och väldigt intressant också med den crossdressingen och också liksom en massa olika typ diskussioner om kön som finns i nutid och hur det här har varit och bland annat det. Mycket roligt också, såg jag en jätterolig musikal om Salvador Dalí som var helt galen. Oklart exakt kopplingen till Montenegro, men allting var ju inte liksom local, men det var ju också för att visa upp deras olika estetik, olika föreställningar. Ja, men jag vill bara säga det. Sen har jag också sett sen vi pratade sist så också Blaue Frau varit här, du vet finska performancekompaniet. Jag brukar kategorisera dem som Finlands ÖFA-kollektiv. Jag så här sätter dem i samma påse på något sätt. Men de gjorde en föreställning som heter Still Looking for Rick. Och den gästspelade på Strindbergs Intima ganska kort. Men det var jätteroligt. De har utgått från ett nätforum som fanns 2006 som hette genusdebatt.com där man diskuterade genus inom scenkonsten. Samtidigt som den här debatten var ganska stor i Sverige, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men det var ganska mycket så bloggare, och det var ju innan sociala medier. Bloggare som var ute och det här genusnytt fanns ju här. Men här var en, de satte upp en diskussionssajt, typ som ett så här flashback, där folk diskuterade väldigt intensivt under en period. Och hela föreställningen är liksom både som en så här performance lecture om hur det gick till, men också i jakten på, det fanns ett sån master troll som heter Rick, som de försöker hitta identiteten på i den här föreställningen. Och det var väldigt roligt.
Genusdebatt.com. Det är för både kvinnor och män. De som önskar att de hade en vän. Någon som orkar vara med dem. Genusdebatt.com. Kom och marra och böla med oss. För vi kräddar varandra förstås, även när vi tänker tvärtom.
Sen blev det lite interaktivt. Och på något sätt också landade den i så här, vad är diskussionen om genus på scenen nu? Alltså väldigt mycket har ju hänt och diskuterats. Och sen så gör de, om jag ska spoila den här, de gör en gobsquad, om du vet vad jag menar. Alltså de tar en person från publiken, tar med sig ut och åker iväg, bokar en taxi och åker iväg liksom. Och så sitter man där och tänker så här, det här är det på låtsas, de kommer komma tillbaka, men de kommer aldrig, man får följa kameran genom hela stan. Otroligt rolig föreställning.
Vart tar de vägen? Alltså vart åker de?
Nej, de åkte till Mariatorget, för de skulle där, så började de fråga lite människor på stan om vad de olika, så att jag hade olika åsikter. Roligt. Faktiskt. Och jag vill ändå bara nämna den. Den har du missat.
Ja. Men jag har missat mycket.
Alla bittra flickor kom ner, alla vilda vittrar på led. Kom och dansa till vår genussång, genusdebatt.com.
Men du har också organiserat dig. Jag har varit organiserat mig internationellt, men den här, du har startat en förening för kulturfrilansar.
Ja,
med ett gäng.
Som man gör liksom på en helg eller kanske ett år. Ja, när man svenskt kulturskribent- och kritikerlag. Det är en förening för kulturskribenter helt enkelt. Kritiker, journalister och andra som frilansar inom kultur. Sfären, alltså skribent, kulturjournalistiska sfären helt enkelt. Syftet är väl egentligen att vara, alltså inte vara liksom enbart drivande i arvodesfrågan, utan skapa ett socialt sammanhang för frilansande kulturskribenter. Liksom. Både, ska man säga, leda debatt omkring kritiken eller kulturjournalistikens framtid och tillvaro och nu, men också faktiskt skapa ett kollegialt forum för oss som ofta kan hamna lite grann mellan stolarna, mellan regelrätt journalistik, akademia och liksom andra kulturskaparroller. Mm. Så att det här liksom fångar upp oss i den rollen som kulturskribenter, mm, helt enkelt.
Men hamnade du i styrelsen där nu?
Ja, men jag är i styrelsen. Mm. Så vi får se hur länge det blir. Så vi håller ju fortfarande som sagt på och konsoliderar oss och drar igång verksamhet. Vi hade en liten kick-off på Mariatorget.
Mm. Det är där det händer.
Ja, men det är där det händer. Det kanske var dit den personen blev skjutsad med taxi. Ja. Planerar även ett samtal under bokmässan i höst. Mm. Sen så får vi se vad det blir.
Ja, men intressant. Men för att många, ja, det är ju många som skriver på olika ställen, men det är ju verkligen så. Alla kritiker har ju ett väldigt ensamt jobb.
Ja, men precis. I synnerhet liksom som frilansande. Jag tänker liksom att det finns ju en rad frågor som man måste fånga upp, som till exempel, ja, hur går det med för kulturbevakningen, kulturjournalistiken i landsbygden, där fler och fler tjänster tas bort. Men också utrymmet i de rikstäckande tidningarna som krymper. Mm. Vad man gör, liksom, hur är statusen för kritiken och den kvalificerade kulturjournalistiken?
Jag tänker att så här, internationellt så är det ganska mycket kritikerna som driver, ja, det är olika, allting ser ut olika ut i olika länder, men i regel liksom är det kritiker som driver de här liksom debatterna om estetik och såna här saker, till exempel på teatern. Medan liksom i Sverige så är det ju typ
Jonas Gardell.
Som är typ, alltså knappt verkar gå på teater, men som ändå känner lite. Och ja, men jag har ju redan kommenterat det där. En oändligt lång debatt som egentligen bara blev en massa olika monologer. Flera människor liksom, som har skrivit intressanta saker, men de bara, ja, fast jag vill egentligen prata om det här. Ja. Och det är ju intressant, men problemet var ju att han hade ju så jävla fel från början i sak. Så man bara, ja.
Ja, nej, men alltså det hade ju räckt om man hade googlat vem dramatiken för den här whatever-chatten,
Alingsås-chatten, till exempel.
Så hade det liksom inte blivit, alltså jag fattar inte varför inte en redaktör bara, Jonas, googla.
Ja.
Och sen så hade han åtminstone, alltså för att det blir liksom så här, det ser ju jättekonstigt ut, det finns ingen dramatiker, jo. Mm. Googla.
Ja, men det är också så här, det här är inte dramatik typ, för att de har jobbat devised, men ja. Så här, är det ett manus, vi kallar det för dramatik, och devising har liksom funnits sedan urminnes tider, åtminstone sedan 60-talet. Alltså nästan typ tillbaka till Commedia dell'arte liksom, för ja. Det är ju inte heller nerskrivet, men som någon har tecknat ner i efterhand och liksom, alltså Shakespeare, de, oh, gud, alltså nej.
Ja.
Man kan inte kritisera så här, det är som att de har haft en workshop och sen skrivit ihop ett manus. Man bara, ja, det är
så man jobbar.
Det är inte liksom, om manuset blir dåligt så är det kanske inte metoden det är fel på. Det kan fortfarande vara ett dåligt manus. Man kan, men som sagt, ja, det är kanske... Ja.
Nej, men det är sorgligt för att det är ju så himla välkommet med en debatt om just dramatik. Så jag kanske också kände saknades i höstas när det var liksom någon slags ansats till att höja dramatiken i och med bokmässan. Mm. Jag tyckte liksom inte att det egentligen pratades så mycket om dramatik då, eller det pratades nästan aldrig om dramatik.
Nej, och jag menar,
skriver vi har, om dramatik ibland.
Jag har skrivit om dramatik några gånger, vi har pratat om det här. Och jag har ju skrivit två kommentarer nu, i nyhetsbrevet och sen i Aftonbladet, för att jag blev så här, alltså det här är, man kan önska sig att dramatiken ska få en högre status, men jag tycker också när man sätter igång och kritiserar föreställningar så här svepande och liksom drar en slutsats ur näsan, så måste man ju ändå på något sätt pröva om den liksom har någonting med verkligheten att göra. Mm. Och jag tycker att det är otroligt sorgligt, för att det blir en frustration också. Och sen så, som jag skrev i min senaste text, att det visar ju på att det finns ett behov av att diskutera scenkonst, men vi har nästan inget utrymme för det. Alltså, det är klart att tidningarna gillar debatter så, men det är liksom, det går, alltså, klickas det då?
Mm.
Nej, det gör du förmodligen inte. Ja, men kanske Jonas Gardell blir klickad för att det är många som tycker att det var så jävla dumt. Och sen vissa som bara, ja, men i princip så håller jag med om att, alltså för att det finns ju folk som gillar dramer, men det är ju inte det hans, alltså, gud, hans begreppsapparat är ju helt kaputt.
Ja, nej men precis. Nej, men så jag får liksom en känsla av att han, någon annan som inte är mega rikskändis, skrivit en text av den kvaliteten, så hade den inte blivit publicerad.
Nej, nej, alltså som debatttext eller som liksom, den höll ju inte.
Nej.
Och jag menar, han kallar ju då i underförstått liksom John Fosses pjäser för inte riktig dramatik, ja. Eftersom de inte har en dramaturgisk liksom början, mitt och slut och dramaturgisk båge. Alltså det var inte det han menade, men det var det han skrev kanske. Men ja, nej, men och sen så också så här, våra favoriter typ men så här Kristina Ossonidis. Mm. Ja, men som Lumor har gjort flera pjäser som också finns som skrivna pjäser, som har manus, som är dramatik.
Som är utgivna, som är liksom förlags...
Men jag menar framförallt Ossonidis, hon är ju helt liksom... Alltså, hon går ju mer att jämföra med Jelinek nästan. Alltså,
ja, verkligen.
Poetisk, väldigt liksom brainy, filosofisk och ord liksom.
Ja.
Men det blir också så... Nej, men det är ju, jag tror att det kanske var Kristina Lindqvist som använde ordet populist om den här typen av ut. För det är också så här, det finns ju många människor som älskar och hatar konst och kultur.
Mm.
Och tycker också att så här, teaterna ska ha mindre pengar om de inte köper riktiga pjäser av riktiga dramatiker. Framförallt så tycker jag att människor som ska kritisera scenkonst behöver gå mer.
Mm.
Faktiskt. Och sen är det så, alla som har skrivit texter som vill berätta om sin egen förträfflighet.
Ja, eller...
Inklusive att Jonas Gardell också fick in att han har en premiär i september. Alltså det står i hans sista text.
Ja men precis. Ja,
jag vet inte. Men min konklusion är ju att det är kommersialismen som är problemet.
Mm.
Och att man skär ner på alla budgetar. Och det har jag sagt. Nu har jag sagt en gång till i podd. Några som jag tycker är väldigt intressanta, som ändå har det kärvt ekonomiskt, det är ju Konträr.
Mm.
Och jag måste ändå shout-out en gång till. Jag har sett 8 av deras produktioner i vår.
Mm.
Nästan allt faktiskt. Jag kommer skriva en text om det snart. Men det är någonting som är någonting med kulturlivet också som är så här, det blir nästan ett problem när det blir så bra trots att det inte finns några pengar. Alltså det känns som att så här, kulturarbetare är så expert på att hålla på och göra bra grejer trots att de inte liksom får några pengar. Så att det har ju gått väldigt länge.
Mm.
Men nu tycker jag att det märks på de stora institutionerna hur kvaliteten faktiskt försämras. Man skyndar på pjäser, man skyndar på produktioner som inte är klara. Och vem ska prata om det? Det är ju bara kritikerna som ser det här.
Mm.
Alltså de som är med vet ju själva när det inte håller, men de måste ju gå till premiär.
Ja.
Och de måste ju låtsas som att det är perfekt.
Ja.
Alltså teaterarbetarna, som de står ju alltid upp och applåderar sina kompisar.
Ja, men precis. Mm. Men någonting som jag ändå är väldigt glad att jag fick chansen att se i vår var Lumors, just Sju sorters tystnad, som gjorde ett gästspel i Stockholm. Den hade ju premiär i Göteborg i slutet av förra året.
Mm, Göteborgs stadsteaters produktion ihop med Lumor.
Precis.
Också, den har jag också på min lista.
Mm.
Paula Stenström Öhman.
Ja.
Har skrivit. Ännu en pjäs med figurer vi känner igen.
Ja, men precis. Det är ju Lumors Cinematic Universe, som jag brukar kalla det för. Alltså, det är ju liksom, alltså, jag såg ju faktiskt aldrig ambulans, men jag fattar ju att det är Carlos som har gått från ambulansförare till vaktmästare på den här kyrkan.
Jajamän.
Och han figurerar som någon slags vis man, Jonathan Rodriguez. Så otroligt jävla mångsidig.
Det är ju roligt att han fortsätter att göra den rollen, att det liksom, det spetsar faktiskt till det ännu lite mer. Jag såg faktiskt Ambulans 2 gånger. Tyckte den var otroligt bra. Lyckat för att vara Dramaten. Men det var ju Lumor. Men nej, men du vet vad jag menar, att, att det ibland kan vara så där att någonting pyser ut liksom.
Ja.
Men den var otroligt. Ja. Men jag, gud, jag skulle vilja gå på en Lumorfestival och se allt det här i ett svep.
Ja, men alltså det är i synnerhet den här Ambulans och vad heter Ödemarken, Ödelandet.
Ja, den som är inspirerad av The Wasteland.
Precis. Gud, vad heter den? Lost Lake heter
Lost den. Lake. Den såg jag faktiskt också 2 gånger.
Ja. Nej, men alltså att de är ju verkligen, de etablerar ju verkligen det här universet. Man, alltså, Lumor har ju ett cinematic universe eller theatrical universe som är väldigt påtaglig. Men ja, att se de här liksom i följd på varandra och se hur de hänger ihop. För att Ambulans är ju baserat på Dantes Inferno och sen så har vi The Wasteland och sen så den här som är baserad på Uppenbarelseboken i Bibeln.
Mm. Mycket så sju liksom, sju synder, sju.
Ja.
En sorters apa. Ja,
ja, men precis. Väldigt, jag tyckte att det var ett väldigt fint sätt att angripa det bibliska motivet.
De är ju ofta och tassar i religionen, även Oscar Thunbergs pjäser har varit. Jag tänker på den här Blod och ben.
Ja, just det.
Det också var väldigt så. Det var det Gamla testamentet. Men jag skulle säga vad om Lost Lake. Jag har ju faktiskt kommit att tänka på den här fantastiska roliga liksom sekvensen i Lost Lake när de pratar om att de går en storytellkurs.
Just det.
Som inte är storytelling utan som är en storytellkurs. Där de ska lära sig att manus ska ha början, mitt och slut.
Just det. Och att själv, det manuset inte har det. Utan det går cykliskt. Ja,
men det har jag tänkt på väldigt mycket under hela Jonas Gardell-våren här. Han borde ha sett den.
Ja.
Det kanske hade trillat dit. Någon polett hade trillat ner. Jag vet inte. Men grejen är den att hela det här med liksom dramaturgi och liksom Aristoteles principer och klassicismer och sånt. Fan, det är ju så jävla debatterat i all oändlighet. Så att det är så här, vakna nu och bara, what?
Ja, nej, men också så här att i de absolut flesta fallen så stämmer ju inte det. Att berättelser har en början, mitt och slut. Alltså levnadsberättelser har ju till exempel inte det. Utan de kommer in medias res, så att säga.
Ja. Ja, men och sen också det här att man inte gestaltar en berättelse utan man står och säger den. Alltså det är ju också, hur länge som helst har det varit ett koncept. Och Roland Schimmelfennig, han har ju gjort det till en grej. Det är ju också så här som man önskar att när hans nästa pjäs, att han ska, du vet, göra repliker mot varandra. Men, gud, nej. Åh, nu blev jag sur igen. Men Lumor, faktiskt återigen årets leverans.
Scenen.
Ja, nej, men den har jag på, också på min favoritlista.
Mm.
Och ja, men eloge till Fri scen på Kulturhuset Stadsteatern, som faktiskt har ett otroligt bra program och tar in både oprövat och riktigt bra.
Mm.
Ja, men nosar upp grejer.
Ja, verkligen.
En annan grej som var bra på Kulturhuset då, det var ju Pussy Riot som jag gick och såg. Den här liksom performance-konsert-grejen, den har jag skrivit. Ja, jag gjorde en intervju med dem. Också Kulturhuset Stadsteatern, på något sätt en bra vår eftersom de, ja, eftersom jag sett flera bra grejer där, men en liten roman av Lars Norén med Annika Hallin.
Just det.
Monolog som bygger på en roman som ändå blev bra.
Nämen,
teater.
Tänk att man kan göra det och det blir bra.
Ja, herregud, en adaption.
Ja.
Men otroligt, alltså, ja, men på något sätt en sån där föreställning där man verkligen, jag tänker att även om man inte liksom ser så mycket teater så kanske man bara förstår att det här är ett skådespeleri. När det funkar så funkar det bra. Det är en otroligt hemsk text också. Den här mordhistorien. Och den här mörderskan som sitter på death row. En annan bra grej som vi har pratat om, vi nämnde ju Mitt varlopp och One Song som var på Dansens hus, men vi har också pratat om Rosas. Instrumenti dell'armonia dell'invenzione. Jag tycker att det var en otroligt stark grej. De fyra årstiderna. Mothers tyckte jag var cool på Riksteatern. Vi har pratat om den.
Nej, har vi det?
Jag vet inte. Det var i april. Vi kanske hade podd. Ja, det är mellanpoddar. Men Riksteaterns React-festival.
Ja, just det. Vi pratade om att vi skulle dit och se den.
Vad så det var. Ja. Mm. Men jag tyckte att det var uppfriskande och också med internationella gästspel, men också med den här tematiken.
Men tematiken och formen, alltså just det här kollektiva vittnesmålet. Alltså, tänk om andra som har gjort pjäser om kollektiva vittnesmål, om brutala grejer, hade använt ett liknande grepp.
Det var också en pjäs som inte hade en början, mitt och slut.
Nej.
Och dramaturgiska bågar. Men det fanns ändå någon typ av historia.
Ja.
Det var vittnesmål. Det var kvinnor. Och det var mer som ett oratorium, kan man säga.
Ja.
Men otroligt starkt. Bra scenkonst.
Ja.
Inte kanske skrivet som ett manus från början. Jag ska sluta äldre.
Nej, men om vi ändå ska ta in React-festivalen och resultatet av det. Det var ju Nassim Soleimanpours Echo som också gick där. Det är hans nu välarbetade koncept med manus som en skådespelare bara får ta del av där och då, precis när ridån går upp.
Och jag menar, man skulle kunna tycka att det är lite så tjatigt, för att det är så han jobbar hela tiden. Men det är ju faktiskt inga andra som riktigt jobbar så. Alltså, vi har ju improvisationsteater å ena sidan.
Ja.
Men det här är ju en egen genre, kan man säga.
Ja, men precis. Cold reading heter det väl.
Primavista, eller?
Ja, någonting sånt. Ja. Nej, men vi såg ju någon sån när vi var på Hange för några år sedan. Men just liksom att han har arbetat igenom det här konceptet så jävla väl. Alltså, det blir liksom mer och mer komplext för varje gång som man kör. Så att det, här var det nästan lite så här sci-fi-tema liksom, ut i rymden. Det blir en fin segway till nästa grej vi ska prata om. Nej, men liksom väldigt så här existentiellt, samtidigt som man bearbetar sina egna skuldkänslor över läget i Iran under de senaste åren. Jättefint. Otroligt.
Ja, jag såg inte den. Jag såg några andra grejer. Jag såg ju den här cowboy-grejen på...
Ja, just det. Det är också ett kollektiv. Ja, det var ju mycket, mycket kollektiva trauman.
Mm. Ja, absolut. Rasism och krig och kollektiva trauman. Men också så sammanfattningsvis också att React-festivalen... Det är absolut liksom ingen kommersiell satsning, utan det här är en konstnärlig medveten satsning på ett utbyte och med faktiskt scenkonst som betyder någonting.
Ja, nej, men och otroligt också ballsy tycker jag att de faktiskt turnerar med de här verken. Så att det är liksom inte bara är storstäderna som får ta del av dem, utan det är faktiskt hela landet.
Ja. Det är så de jobbar med Riksteatern, men verkligen liksom, ja, men logistik och få ihop det. Jag vill bara nämna innan vi går vidare till det som är kanske vårt huvudnummer, Challenger. Jag ville nämna att jag såg Vildhundar, Malmö Dockteaters senaste föreställning efter romanen Åsnesommar. som var, ja, men vi brukar prata om Malmö dockteater, men det här var idé och regi av Agnes Rosenberg som har varit producent länge på Malmö dockteater. Och det är alltså Eva Maria Benavente Dahlin som har dramatiserat en roman av Andrea Abroy, spanskspråkig. Ja.
Andrea Abroy kanske?
Ja. Och det är Frida Bäckman på scenen och sen är det är liksom en historia om två tjejkompisar liksom. Mm. Men den har, alltså i min värld så är det väldigt, den är väldigt så lite grym. De är så lite ensamma, man, det utspelar sig på någon sån här Kanarieö tror jag det. Och det är en typ av liksom utsatthet, sexuellt uppvaknande, alltså jag associerade väldigt mycket till Stora skrivboken på något sätt i tonen. Mm-hmm. Väldigt grotesk. Och jag menar, vi brukar, eller jag vet inte om jag har skämtat, eller privat, off mic i alla fall, skämtat ganska mycket att det är väldigt mycket runk på Malmö dockteater. Men nu var det liksom tjejrunk. Så att nu, ja, tjejerna fick vara med och pilla. Men det var en fin föreställning. Det var ett gästspel. Jag såg gästspelet på Turteatern.
Just det.
Nu i början av maj. Den har spelats på Studio Potato i Malmö. Också så här, potato, potato, potato. Alltså, konträr, allt bra som hänger ihop. Den hade du behövt se. Men jag vill bara säga det, att jag tyckte att det var en fin föreställning. Någonting kanske med Malmö dockteaters föreställning är att man ofta så här, man undrar varför de blir så långa. Men jag kan ändå ibland känna att, ja men vad fan, kör. Folk är ju så jävla stressade. Men jag kan ändå så här, ja men jag tror att det är ett återkommande drag. Att jag säger, var den inte lite väl lång? men ett fint dockarbete och hela liksom, iscensättningen och så. Dockteater är ju lite speciell konstform.
Mm.
Men det här lämpade sig väldigt bra. Alltså det var väldigt välfunnet att liksom dramatisera den där romanen och göra det just med dockor.
Mm.
Och de är ju väldigt konstnärliga.
Mm.
Och men också som de brukar göra ibland, eller kanske inte bara de, men att de hade liksom flera olika storlekar på de här två tjejerna, liksom, så de fanns just i olika det. Modeller och lite olika djur och sådär. Ja, nej men det var faktiskt en bra föreställning.
Mm.
Men nu, ut i rymden.
Ja.
Folkoperan.
Precis.
En metafor för hela scenkonstlivet.
Ja, upp mot stjärnorna och krasch.
Ja. Det känns lite så. Ja, men apropå liksom att man vet hur det slutar. Alltså, teatern är väldigt skrockfull och liksom operan och man vågar inte vissla tvi tvi och toj toj och allt möjligt. Och sen så bara gör en föreställning om det liksom otroligt misslyckade direktsända kraschen. Som jag faktiskt minns.
Ja, jag skrev om den för tidskriften Opera.
Mm.
Och någonting som jag fångade upp. Alltså, det här var ju liksom ett av 1986 års stora minneshändelser.
Ja, det var ju flera på rad där.
Ja, men det var Palmemordet. Det var, nej, men först var det väl den här. Sen,
alltså, Tjernobyl.
Tjernobyl och Palmemordet. Liksom allt inom ramen av några veckor. Jag kommer faktiskt inte ihåg det här. Men jag kommer ihåg Palmemordet och jag kommer ihåg Tjernobyl.
Ja, jag var ju 10-11 liksom, den våren.
Ja, men precis. Jag var 5 bast.
Ja. Men det är också någonting med... ja, men bara idén att göra en opera av det här. Alltså nu är det ju såklart att det är liksom 2026. Det finns ett jubileum eller vad man ska säga.
Ja.
Men det finns också en idé som jag tycker är intressant, är ju att minnas de här otroliga liksom tekniska pådragen, kapprustningen som pågick, kalla kriget, kukmätningen, USA och Sovjet, och liksom, ja, men det skulle vara med privatpersoner. Jag menar, det här är ju typ så här Elon Musk fortfarande håller på med.
Ja, men precis.
Så att på något sätt otippat, fast ändå så här coolt att göra det till just en opera. Jag tycker också att det är lite mer tillåtande i en opera att bara så här, wow. Alltså, ja, men apropå början, mitt och slut, vi vet hur det ska sluta.
Ja, men precis. Nej, men jag tycker liksom att den låg på ett väldigt, vad ska man säga, poetiskt plan. Det var liksom inte ett redogörande för händelser, utan liksom allting var liksom flöt, allting var liksom väldigt tyngdlöst. Och framförallt musiken, det är ju Joel Thor Engström som tog initiativet till att göra den här operan. Jag får ju liksom en känsla, dels att han liksom tyckte att historien var intressant, I don't know. Det kanske jag gjorde eller inte. Men alltså, får framförallt en känsla av att den impuls som drev honom var ju faktiskt att leka med de här olika musikaliska texturerna, syntarna, trummaskinen, källor.
Alltså det hörs, man kastades ju till 80-talet där, ja, med de här syntgrejerna.
Och jag tror, jag var inte ensam om att notera om att det var väldigt mycket Vangelis och Jean-Michel Jarre.
Ja, precis.
Fast liksom på ett, alltså, på ett nästan lite så här efterklokhetsperspektiv, eller liksom ett som ett efter, alltså, för att i synnerhet Jean-Michel Jarre var ju, alltså, det fanns ju liksom en aura av teknikoptimism.
Ja. Men alltså rymden lät ju så här.
Ja, men precis, men
jag minns.
Men och kanske Vangelis var, alltså, i synnerhet soundtracket till Blade Runner var ju väldigt dystopiskt. Så att liksom det mötet mellan de ljudbilderna av framtiden och tekniken på något sätt.
Och den roliga instrumenteringen.
Ja. Och liksom transponeras till den här musiken. Tycker det är jättefint. Alltså, det är så jävla synd att, ja, tre föreställningar och ingen kommer få höra den här musiken igen. Så att jag hoppas verkligen att de får faktiskt möjligheten att spela in det, för att det går att lyssna på.
Och den här gången så spelade de på Folkoperan. Vi har ju sett dem på lite olika ställen. Jag satt dem på Konstakademin. Musikaliska var det väl förra.
Reimersholm
Hotel. De är verkligen som, de hittar ju olika spelplatser. Men här tyckte jag också att det var fint att de fick liksom skjuta iväg sitt projekt på Folkoperan. Det var liksom, det kändes generöst. Det är fortfarande en väldigt liten skala i, alltså, 4 sångare på scenen, kanske 4 musiker också, va?
Tre musiker och dirigent.
Ja. Men också en, vad heter han, Hillborg, som spelade, han som spelar flera olika instrument.
Theo Hillborg, ja.
Han spelar väl flera olika, han hade någon elektronisk.
Ja, men han hade en saxofon, bas, alltså han hade flera olika versioner av saxofon.
Det här syntiga också, ja.
Ja, men precis. Men alltså det som jag tycker var, alltså, för att kamraterna är ju som sagt vana vid att spela på knasiga spelplatser. Men det som jag tycker ändå var jävligt förtjänstfullt med att de fick spela på Folkoperan, det är ju att de faktiskt fick möjligheten att använda ljusriggen. För att just ljuset hade en enorm betydelse här. Alltså hur man liksom skapar det. Men alltså det, återigen det här tyngdlösa, alltså, leka med lampor.
Chefen på
Folkoperan
är ju...
Ja, men exakt. Så att han sa väl go for it. Eller jag vet inte.
Vardig ljus.
Ja.
Ja, men också faktiskt, vi har ju haft ganska trevligt på Folkoperan under våren. Vi har ju varit, vi var där förra avsnittet också. På den här
Turbo-operan.
Ja. Så att, ja.
Ja, men
det är ju en scen som...
I höstas hade vi också jättetrevligt på Folkoperan med The Cave.
Ja. Så att, det kan man väl säga nu när de har bytt chef att det är stabilt.
Ja, det är kul. Kul att gå på opera.
Ja, men också i dessa kristider. Men det är kul att prata om någonting som funkar. Det är tråkigt att hålla på och tjata om det som är eländigt hela tiden. Och jag vill nämna, jag har sett Rathaus också på Conträr. Jag har sett 8 uppsättningar, ja. 8 produktioner på Conträr. Den lär väl säkert turnera, den är ju skriven på tyska. Eller den framförs på tyska. Ja, originalmanus är väl skriven.
Freja
Hallberg.
Ja, just det.
Men återigen en föreställning, även den här Arten Money av henne, men hennes föreställningar tenderar ju att ha ett lager av en metakommentar till den pågående situationen för kultur och samhälle liksom. Men jag ska skriva mer om den så småningom.
Ja.
Och innan dess så blir det ny premiär på deras Swedish Midsummer Night's Dream. Det får man inte missa.
Nej, den har jag faktiskt fortfarande inte sett. Så att, nej,
den är en nypremiär nu. Ja. Fredag den 12 juni. Spelas bara några gånger, men jag såg någon notis om att de ska försöka lansera den för internationell turné.
Ja, vad roligt.
De spelar ju på svengelska.
Ja.
Den är jätterolig. Men den är vad den är. Alltså, olika scenkonst är olika saker. Men den här den påminner om deras julshow kan man säga.
Mm.
Som jag också har sett. Man kanske ska se om den här midsommar.
Ja, men ska vi ta med oss picknickkorgen till Conträr?
Mm. Ja. Man kan köpa öl i kylskåp.
Ja, så länge man inte behöver ha på sig bikini som i vissa av deras andra föreställningar. Så.
Nej, men jag tror att de också har en sån här superbiljett, för de har ju ett midsommarbord uppställt. Det var vissa när jag såg föreställningen som fick nubbo-grejer. Ja, vet inte hur det blir den här gången. Har du någonting något annat att se fram emot i sommar?
Ja, se fram emot. Alltså det är väl inte så här, oh, hurra. Men jag tycker att det är väldigt kul med sommaropera. Vadstena Akademin ska göra en opera om Ellen Key.
Mm. Nyskrivet.
Nyskrivet, musik Daniel Fjällström och libretto Maria Sundqvist, som vi ju redan gjorde Selma operan som vi var på under våren.
En till kvinna, kul.
Ja, men kul med en tjej. Och sen så blir det ytterligare historiska gestalter som får ta plats på operascenen i sommar. Anders och Emma Zorn på Vattnes.
Mm. Den är jag nyfiken på.
Det är Anna Larssons första libretto och med musik av Matthew Peterson.
Mm. Han är ganska intressant.
Ja.
Jag hoppas att jag kommer iväg till den.
Ja, nej, men det ska bli roligt. Och om man nu får göra trendspaningar så märker man liksom, ja, dels väldigt kvinnotyngt men också väldigt mycket historiska nyskrivna operor har vi sett på svenska operascener.
Mm. Sen har vi ju Fidelio av Beethoven på Läckö.
Ja, med Julia Sporsén.
Ja, men en kvinna på scenen. Men
det, ja, men precis.
Gammalt och Beethovens enda opera.
Ja, men precis.
Det finns inte så ofta i Sverige.
Nej. Men om så här low key, om det ens räknas till sommaropera så alltså, The Shining, operan på Malmö opera går ju i slutet av augusti. Den vore väldigt rolig att se.
Mm, sen har vi den där på Konfidensen.
Just det.
De ska ha
hästballetten. Ja. Fast den har jag redan pratat om så jag behöver inte nämna den igen.
Nej, men däremot så kommer det också en hästopera. Som är ett annat projekt. Jag har i min värld trott att det här har varit samma. Jag har fått info från lokal, men det finns en helt egen hästopera som ska premiär i Huddinge i ett ridhus.
Åh, vem?
Denna premiär, det är 28 augusti först, men Arvid Kraft har skrivit en opera där det ska vara hästar som galopperar runt.
Mm. Kul!
Sen är det något galopperande i september på Norrlandsoperan. Men det är någonting annat. Jag tror att det är galopperande missbruk eller någonting. Men jag tror inte... Ja. Men tre för en trend.
Det har vi en trend, ja.
Jajamensan. Vi som inte trendspanar. Eller man kan ju trendspana. Jag menade mer förtydligande. Att kritikerns jobb är inte att vara trendspanare.
Ja.
Nej, inte i första hand. Första hand att vara kritiker. Men vi ser ju saker. Vi ser ju vad ni gör.
Ja, men precis. Mm. Vi ser att ni har pratat ihop er med sommaroperaskapare. Nej då, ska jag bara.
Det blir Papias kröning också i Monteverdi på Drottningholm. Jag hade gärna sett Papias kröning i Köpenhamn i Martalas version. Jag vet inte om den kommer att gå sen fortfarande. Det får vi se. Jo, men gud, jag hade ju en... En rolig nyhet, alltså John Cleese.
Ja.
Han har sen 2011 tror jag försökt få sin musikal som han har gjort av A Fish Called Wanda uppsatt. Men det har varit ett problem. Men nu har han skrivit på sin Substack att han har hittat en producent. Så nu ska de bara hitta en teater. Men det här är en surdeg som har hållit på väldigt länge. Och jag liksom kom ihåg att jag var så här, men det ska bli så här, den ska bli musikal. Och sen så bara, det blir inget, det händer ingenting. Och han har varit ute och vevat och skylt på så här woke. För att den inte har liksom fått komma till premiär. Nu kanske tiden är mogen. Jag vet
äntligen.
Inte. Jag känner ändå att jag älskar filmen A Fish Called Wanda. Jag förstår ju intellektuellt att den är daterad vid det här laget. Men jag minns den med värme. Ja. Och Jamie Lee Curtis framförallt. Ja.
Jag har också en rolig liten så här notis.
Ja.
Som också kan vara en segway till farväl. Jackie Chan, skådespelaren och kung fu-mästaren, ska debutera som operaregissör på 72:a Festival Puccini.
Var?
Vad är det någonstans? Någonstans i Italien. Skitsamma, han ska regissera Turandot. Det är jätteroligt med massa kung fu och grejer.
Ja.
Den vill jag se.
Ja.
Alltså snälla, någon ge mig pengar så att jag kan få åka se den. Alltså,
apropå kändisar som får göra vad de vill.
Ja, men alltså apropå kändisar som inte blir vid sin läst.
Ja.
Men herregud, martial arts.
Ja, gud. Nej, men det passar ju.
Ja.
Perfekt.
Ja. Ja, i alla fall, jag ska ju väga och se Kungliga Operans sista föreställning av Turandot nu innan vi, sen när vi skiljs åt.
Innan natten faller.
Ja.
Ja. Men ja, vi får se om det blir någonting av alltihopa. Jag tror att det kan bli fortsättning följer på Fish Called Wanda. Men
Jackie Chan kanske kan regissera.
Ja, gud. Fan, helt vilt. Men det är ju lite våldsamt i den.
Ja.
Är det inte massa sådana
slags? Jag har inte sett den sedan 90-talet.
Nej, jag ska se om den nu. Sommarprojekt. Men det här var allt från kritcirkeln för den här gången och för den här säsongen. Vi hoppas att vi hörs igen på höstkanten. Eller om vi får feeling och gör något så här grillavsnitt i sommar. Då får ni följa oss på kanske på våra Soundcloud om vi gör något.
Mm.
Men vi har Soundcloud, Spotify. Ja. Ni hittar oss också på sociala medier. Om någonting är nytt där så ja, kanske kolla Instagram i alla fall. Tack Loretto.
Tack.
För att du har hängt med mig i 10 år
ja.
I kritcirkeln. Det är helt otroligt.
Ja, mitt längsta förhållande. Nej då, det är det inte. Men...
Nej, faktiskt inte mitt, men mitt bästa.
Ja.
In love with your work. Ja. Nej, men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Jag heter Cecilia Djurberg och...
Jag heter Loretta Villalobos.
Ha en jätteskön sommar och gå jättemycket på scenkonst. Vi hörs. Hej då!
Genusdebatt.com. Det är för både kvinnor och män. De som älskar att de hade en vän. Kom med i vårat knasbollsgäng.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.